Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till en ny säsong, en riktig säsong av Är jag sjuk? Jag heter Nisse Hallberg, med mig i studion har jag i vanlig ordning Jesper Salén, läkare.
Hej.
Och vän.
Ja, tack.
Och partner in crime, fästmö och hela Sveriges egna lilla hypokondriker, Emelie Uggla.
Hej.
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 Tack.
Vad skönt det är att vara tillbaks. Vart det härligt med frågeavsnitt hela sommaren, men nu äntligen så är vi tillbaks med ämnesavsnitt.
Mm, det är så spännande.
Ja. Det är spännande.
Det, ja, men det är det faktiskt.
Ja, det känns,
det känns som att nu kommer vi igång igen och så.
Ja, vi alla har ju varit lite nervösa för att det var så länge sedan vi gjorde ett ämnesavsnitt.
Ja.
Och vi har haft lite möte här innan på dagen.
Ja.
Och kommit fram till saker, lite ändringar.
Ja.
Mycket är så likt. Men det kommer att hända lite nya saker också.
Ja, men lite nya grejer. Det är bra att ha möten ibland.
Ja.
Ja, fan, alltså det borde vi ha mer.
Ja, men det ska vi ha.
Jag vet. Och någonting som ni kanske inte vet om, alla som lyssnar på det här, är att vi tre, vi sitter fastspända på en vagn just nu. För från och med 1 september så valde vi att skriva in i 3 månaders sunt levande utan alkohol.
Ja.
Så att ni kommer få vara med på våran lilla resa här nu.
Otroligt.
Vi har tagit en förebild mig. Så ska vi se en efterbild. Och det är inte stor skillnad. Kommer träna lika mycket och så. Ja. Men bara se vad som händer med kroppen.
Så vi rakar dig till den.
Alltså så här, målet är att jag ska kunna ha
utan skägg.
Ja, är det målet på riktigt?
Ja, men så här, om jag får någon sån gravidlyster, för fan, av med skägget. Här.
För det är mitt
visa
mål.
Visa hela lysten.
Lyster och energi. Jag vill hoppas på att jag ska bli så här levnadsglad.
Mm.
Ja, men precis. Så vi satt ju i bilen. Tack som fan för att jag fick fira midsommar med er. För
alltså det var min bästa midsommar.
Ja, det var faktiskt en av mina absoluta bästa också.
Och du glampade.
Ja. Jag glampade. Jag kampade inte själv i ett vindskydd i Tyresta nationalpark.
Nej.
Utan jag glampade hemma hos Runken.
Ja,
det fanns stort. Runken och
Elsa ute i skärgården. Nej, det var så fint. Men då på vägen ut så sa jag det. Och det var ju just på grund av det du sa, Emelie. Det här med att jag kände mig så trött.
Mm.
Och det var ju för att våren var rolig och det var mycket att göra. Men ändå så insåg jag att om alkohol kan bidra till en trötthet så vill jag prova i 3 månader och inte dricka alkohol och se om jag blir lite piggare.
Ja, men samma här.
Vi hoppade på direkt.
Ja, men direkt.
Ja, men man är ju sugen.
Det var inte meningen att ni liksom smeta ut det här på någon annan, utan det var mer att det här skulle jag ha gjort oavsett.
Men det roliga är att det har ju smetat av sig på ett par som är vän till oss och deras vänner som är ett par. Så
ja.
Har ju redan smittat av sig.
Ja. Får jag kommentera varför jag valde 3 månader just och inte 2,5? Det är för att alkoholläkarna, beroendeläkarna brukar säga det att det tar 3 månader för hjärnan att liksom återställa sig från alkohol. Så, alltså, plasticiteten i hjärnan.
Jag vet att det här innan, för det är ju så många som bara, va, 3 månader, vad fan, kör bara en. Och jag har inte haft något bra argument.
Nej, men,
vi kör, men nu...
Jag har kört en och så här, ja, men det här kändes ju bra, men jag nådde det liksom inte till.
Bara, det är som bara en nedräkning till att man ska få gå på fest.
Ja.
Det är 3 månader, jag har ju gjort det flera gånger.
Ja.
Man blir ju, det är då man börjar känna skillnad.
Ja, och det är där man vill, det är dit man vill nå, faktiskt. Så att, kul. Jag är jätteglad att ni hakade på.
Ja, det är jag också. Och jag har ju sagt så här, jag bara, det ska bli så mysigt och folk bara skrattar åt mig. Jag tycker,
ja, min syrra skrattade, redan att det är mysigt. Hon skrattade, vad heter det?
Hon skrattade
åt. Va?
Ja. Vem av dem?
Ja.
Den bra?
Ja, min favorit.
Ja, skit också.
Men nu ni kommer få följa med på den resan.
Ja.
Och hur, ni kanske tycker den är tråkig, men för oss är den viktig. Och haka på,
ja,
om ni vill.
Ja.
Det skulle göra oss glada.
Mm. Ja, men verkligen.
Och sen måste jag ju också berätta att vi har ju, kommer ha lite nya inslag i den här podden.
Berätta.
4 stycken återkommande inslag. Första, Tumvirvel, den heter Kändisfrågan.
Ja!
En folkkär svensk personlighet som skickar in en fråga till Jesper.
Ja,
och det älskar man ju.
Och vill ni veta en liten hemlis? Jag har redan fixat en till.
Nej, är det sant?
Så att den första Kändisfrågan kommer idag. Sen kommer vi även ha Barnfrågan.
Just
att det känns som att vi har förbisett barnen.
Ja.
Så att vi kommer att ha barn. Som
men barn, vad är det? Vilken ålder är det mellan? Liksom?
Ja, men det är...
3 till 17.
3 till 17,
ja. 3 till 17, ja.
Så att har ni ett barn som har en fråga, skicka in den som ljudmeddelande på Instagram.
Ja.
Aria sjuk.
Ja.
Annars har vi så mycket barn i vår närhet.
Hos barnen vi ska börja egentligen. Alltså, ja. Det är där kunskapen börjar och de bästa frågorna finns också, tror jag.
Har vi faktiskt en punkt som är lite influerad av en annan svensk podcast. Väldigt populär, framförallt en kille som är med. Den heter Kafferepet.
Oh.
Det är att vi vill ha in era sjukaste vårdhistorier.
Ja.
Och då vill vi att ni märker med min sjukaste vårdhistoria när ni skickar in dem.
Ja.
Så att vi vet så här,
gud,
det är så.
Vad kul.
Så att det kan vara någon läkare som liksom aldrig slutade kolla din prostata. Eller det era sjukaste vårdhistorier.
Ja.
Det har man ju själv.
Ja.
Ja.
Alltså jag vill ju berätta mina sjuka.
Ja, jag fick ju en läkare en gång som när han kollade min prostata sa, vill du prata med någon?
Ja.
Liksom, det var jättekonstigt och han hade ju rätt. Jag ville prata med någon.
Jag hade en gång, för att berätta min, en gynekolog som precis innan hon skulle liksom göra undersökningen, tog upp en gul sån här tygnäsduk, snöt sig, stoppade ner i fickan igen och sen var det dags för undersökning. Nej, utan att tvätta händerna. Och jag blev så paff att jag vågade inte ens säga någonting.
Nej. Nej, men kul. Det är
här
roligt.
Grejer.
Ja. Jag grät.
Precis.
Ja, det förstår jag. Eftersom det...
Ja. Snöt du det när du grät?
Ja, det
men man hörde innanför Emelies byxor så... och sen ett sista inslag som jag och Emily har sett fram emot. Det heter Helt ärligt.
Just det.
Det är att vi ska ställa Jesper mot väggen.
Aha.
Och till exempel, helt ärligt, du säger att det är det mest naturliga som finns, men känns inte alltid lite konstigt. Till exempel att kolla någons prostata.
Mm.
Man får väl lite bajs på sådana saker som man undrar, som vi undrar.
Ja, så ska jag ta fram min ärlighet.
Ja.
Lovar jag.
Mm.
Ja.
Vi ska försöka ställa dig mot väggen lite.
Ja, men härligt.
Ja, men, alltså, saker som man alltid har undrat, bakom kulisserna.
Ja.
Hur är det egentligen där?
Ja.
I de vita landstingsdagarna.
Ja, men precis. Ja, men det blir bra. Det
så
blir
de här
bra.
Kommer komma under säsongen. Och också såklart Emily ska gå till doktorn. Jag kommer gå till doktorn. Det kommer vara pest eller kolera. Och så här. Men vi har fler saker att välja mellan.
Kasta fram.
Exakt.
Ja.
Men... Vi är ju här samlade idag för att vi har ju också ett huvudämne som våra avsnitt, de flesta av våra avsnitt kommer ha ett huvudämne, ibland med specialister, ibland bara vi tre. Och ibland kommer det också renodlade frågeavsnitt.
Mm.
Vi kommer blanda och ge lite den här säsongen.
Mm.
Och dagens huvudämne, vad är det, Emily Ugda?
IBS.
Mm.
IBS?
Mm.
Vad står det för då?
Ingen aning.
Irritable bowel syndrome.
Bowels.
Ja, kallas även för kolon irritable. Känslig tjocktarm.
Mm.
Kärt barn har många namn.
Mm.
IBS, väldigt vanligt. Vet ni hur många av den vuxna befolkningen som besväras av det?
Nej, men jag tycker typ alla har det.
Ja, nästan. Nej, inte nästan. Men det är runt en tiondel. kan man säga. Mm.
Så det är en irriterad tjocktarm?
Nej, den är inte irriterad, men man skulle kunna översätta det som en överkänslig, alltså en reaktiv, en mage som beter sig.
För jag trodde att det var också lite psykiskt.
Ja, men det kommer vi komma in på, att alltså IBS, kardinalsymptomet och det som måste ingå för att man ska kunna ställa diagnosen, är buksmärta. Även en förändrad avföringsfrekvens. Alltså så att buksmärta kopplad till en förändrad avföringsfrekvens, att man kanske bajsar oftare eller mer sällan än brukligt. Och sen också avföringskonsistens, diarré, förstoppning och så.
Så det varierar lite?
Det varierar.
Det är väldigt brett.
Det är väldigt brett. Och tidigare har man liksom behandlat det här. Dels så, med tanke på att det är så vanligt, så är det för oss läkare, kan det vara rätt besvärligt att handskas med. För att det finns ingen quick fix.
Nej.
Och vi älskar ju att ha en patient som kommer, presenterar sitt problem, vi undersöker, ställer en diagnos och kan liksom behandla. Då mår vi bra som läkare. Det här är lite tålamodsprövande, för att, och det kräver en allians, det kräver flera besök och sånt för att komma till rätta med. Men egentligen, det som är viktigt är att, det jag skulle säga var att förut så har det liksom ansetts att ha varit som en slasktratt diagnosmässigt.
Mm.
Vad menar du med slasktratt?
Ja, men mer att så här, vi har uteslutit de här grejerna, det måste vara IBS.
Ja,
har IBS.
Man...
Gå hem nu Nisse, det är IBS. Mm. Jag har inget att hjälpa dig med.
Ja, för det har jag ju hört själv.
Ja, liksom. Och tidigare har man också ansett att det nästan bara har suttit i huvudet.
Mm.
Och berott på stress eller ångest eller rädsla och sådana saker. Men med tiden så har man börjat se att det här är multifaktoriellt. Att stress absolut är en i högsta grad bidragande orsak. Men att det kan finnas andra orsaker. Till exempel att det kan finnas problem i tarmfloran. Att det kan ha med kosten att göra och lite sådana saker också. Men så att, jag tror att vi inom kåren har blivit mer ödmjuka när vi handskas med IBS. IBS är per definition inte farligt att ha. Däremot så kan det vara extremt jobbigt att ha. Och det kan gå ut över livet och livskvaliteten extremt
mycket.
Men är
det någonting man liksom föds med, eller kan det komma liksom lite när som helst i livet?
Bra fråga.
Tack.
Föds gör vi inte mer vad vi vet, men brukar debutera någonstans mellan 10 och 40 års ålder. Väldigt sällsynt.
Oj, vad
att det är
brett ändå.
Ja, men det är väldigt brett.
Ja.
Väldigt sällan efter 40 års ålder att man nydebuterar med en IBS så. Är vi över 40 år och plötsligt får förändrade avföringsvanor, ja, men då ska man ju faktiskt tänka på att göra en koloskopi och se att det inte är någonting farligt som har börjat växa i tjocktarmen till exempel. Mm. Men så är det med de flesta sakerna, att är vi över 40-50 och debuterar med nya grejer, så är vi lite snabbare på det som läkare att utreda dem.
Det är där vi är nu, Nisse.
Nej, inte vi.
Men du är
jag
inte där.
Är 39,
du är inte
där. Så att jag är som en 10-åring.
Ja. Ja, du är som en, precis. Ja.
Fast jag tror att jag räknas som 40, va? I läkarsammanhang.
Nej, det tror jag inte. Inte om ett år, va?
Ja.
Ja, då är det dags.
Men
det dags.
För att jag tänker bara, nu under vår vita period så vet jag att så länge, alltså öl.
Mm.
Alltså jag kan ju vara väldigt gasig i magen. Men så fort jag inte får i mig till exempel gluten, då försvinner allt sånt.
Mm.
Så då är det ju att det kanske, som alla, är lite laktos- och glutenkänsliga.
Ja, alla kanske inte är det, men det där tycker jag, alltså det är väldigt vanligt. För IBS är oftast smärtor, knipsmärtor från magen, oftast debut efter att vi har ätit, eller att en patient har ätit. Så blir magen uppblåst och man blir bajsnödig och får ont i magen. Och oftast när det handlar om IBS så lättar smärtan när vi bajsar.
Mm.
Till skillnad från ofta när vi pratar om IBD, alltså inflammatorisk tarmsjukdom. Den är inte ofarlig, den måste man ta hand om. Och det är också en viktig diffdiagnos när någon kommer med buksmärtor och alltså IBS-symptom. Då måste vi alltid tänka, kan det här vara en inflammatorisk tarmsjukdom?
Mm.
Eller kan det vara något annat? Men vid IBS så brukar den här smärtan lätta när vi liksom får tömma tarmen.
Mm.
Brukar också kunna, liksom att vi bildar mycket gaser när vi käkar.
Mm. Men det verkar också vara ett väldigt brett spann på hur liksom folk drabbas av IBS. Typ två av mina bästa vänner, som också är bästa vänner, de har IBS. Och det är så här, man måste vara nära en toalett hela tiden. Typ.
Mm.
Och en har till och med blivit opererad.
Aha.
För det.
Aha.
Men sen verkar det också vara de som inte har liksom så grava problem. Alltså alla problem är jobbiga.
Nej, men det är en jättestor skala. Ja.
Ja, eller hur?
Ja. Nej, men, och jag menar, det är ju också, det är därför man inte kan vifta bort det bara för att det inte är farligt. Och, alltså, vi måste ta hand om det.
Mm.
Men de flesta har ju kanske lite milda symptom, att man får ont i magen när man har käkat och att man inte ens söker hjälp för det. För att det handikappar inte så mycket. Klipp till den som kanske inte ens kan jobba för att man måste gå bajsa hela tiden.
Mm.
Alltså, och där kan det ju finnas mycket. Alltså vår mage och våra tarmar ska vi inte behöva tänka på. En tvååring tänker ju inte på hur tarmarna funkar, utan det brukar funka. Så länge man äter när man är hungrig och bajsar när man är bajsnödig.
Mm.
Det är liksom, det är så mycket vi ska egentligen tänka på magen. Men det som kan hända av olika orsaker är att vi blir uppmärksamma på vår kropp och hur den jobbar. Alltså en överdriven uppmärksamhet. Vilket i sin tur såklart leder till en stress och kan leda till en oro. Vilket i sin tur kan underhålla en IBS. Och där måste man gå in och bryta den orosspiralen, helt enkelt.
Ja, men vad typ av oro? Alltså, Sara, till exempel, alltså, menar du oro då kring att behöva gå på toaletten eller tappa det?
Nej, men en oro kring att om vi börjar med att få ont i magen.
Mm.
Vad väcker det för tankar hos oss?
Mm.
Och där kan en oro för en allvarlig sjukdom göra att vi får ännu mer ont i magen.
Mm.
Och att vi äter är lite oroliga, hur kommer det kännas nu i magen, vilket gör att det känns i magen.
Mm.
Helt enkelt.
Mm.
Så att det är alltid, kan man säga, en psykologisk komponent inkopplat till IBS, för det senare i alla fall. Ja. Sen finns det olika sorter då. Man kan dela upp det i, det minst vanliga är en förstoppnings-IBS. Att man då är förstoppad och har svårt att gå på toaletten. Och sen har vi diarré i IBSen. Där vi får lösa avföringar ganska oftast.
Mm.
Och sen har vi en blandsort. Och sen finns det en diagnos där man liksom inte kan stoppa in dem i något av de här facken.
Nej.
Men det vanligaste är ju den här blandade och diarréerna.
Mm. Ja. Och jag måste passa på att säga det. Att jag är så... Jag hyser som väldigt stor respekt för de som har problem och behöver gå på toaletten väldigt, väldigt ofta. Just det, men till exempel som om jag ska åka tåg eller flyga, då ser jag till att jag inte behöver gå på en toalett.
Nej.
Alltså det kan vara en flygning i 10 timmar, jag vill inte gå på toa. Jag tycker så, alltså, att det måste vara så fruktansvärt jobbigt att det blir en del av liksom IBS-personers problem att alltid behöva gå på en toalett i offentliga sammanhang.
Ja, och det där kan ju faktiskt ha börjat med att någon gång har råkat bajsa på sig.
Mm.
Och efter det, det väcker ju en enorm... Det är inget vi vill göra.
Nej.
Alltså det är jobbigt. Och att det väcker en rädsla så att man faktiskt börjar man bajsar för säkerhets skull innan man går ut... innan man lämnar sin lägenhet eller så provbajsar man.
Mm.
Och det i sin tur är inte bra, för att då vänjer vi magen och tarmen vid att bajsa hela tiden.
Mm-hmm.
Så man kan alltså skapa sig de förutsättningarna.
Okay.
Och då kan det vara så att det hela liksom utlöstes av att man råkade bajsa på sig.
Mm-hmm.
Och att det sätter sig som en sån skam och jättejobbigt.
Liksom.
Precis.
Mm.
Och sen, jag menar, vi har ju pratat om hur viktigt det är att gå på toaletten och bajsa när vi är bajsnödiga, för annars kan vi bli förstoppade. Så att det liksom... Magen och tarmen ska bara sköta sig. Och vi ska inte tänka så mycket. Och i den bästa världen så spelar det ingen roll om vi är på ett flygplan.
Nej.
När vi blir bajsnödiga. Sen så, det är ju svårt att komma in på en sån toalett rent fysiskt. Så
ja, förklarar och då, jag själv. Det säger du som är en huvudfoting.
Ja.
Fattar du då när du nästan är 2 meter lång väg 120? Jag kan ju, får inte plats.
Nej, men jumbojet.
Ja, jag får.
Extra stor toalett. Ja.
Nej, men som är nu. Jag behöver verkligen gå på toaletten nu.
Ja.
Det finns inte en chans i helvetet att jag gör det på Acos kontor.
Nej.
För jag vill kunna komma in och kolla receptionisten i ögonen.
Ja, just det.
Ja.
Men du behöver inte bajsa på hennes plats om det skulle vara så. Kan jag gå på en av toaletterna.
För mig är det ju förenat med... Alltså, jag kan inte. Ja. Det är fobi.
Ja, nej, men då...
För jag är som du, Emily. De som bara så här... Fuck it.
Såhär. Jag måste.
Ja.
Och men det är så här, jag är avundsjuk och hyser en stor respekt.
Men då är frågan, innan du begav dig hemifrån, nödbajsade du? Eller liksom för att du absolut inte får bli bajsnödig.
Nej, utan bara för att jag hoppas. Men det är, sen är det 2 koppar kaffe och en salami taledio-macka på kafé. Så.
Just det.
Ja, men då kan jag hoppa kaffet.
Ja, exakt. Mm. Det är det man kanske hade fått göra då.
Nej, men precis. Nej, men så att det här är ett väldigt brett spann. Det man ska komma ihåg är att det kan vara extremt handikappande och verkligen sänka en persons liv.
Mm. Ja, men det är för att det är lite så att folk har nästan, man säger, IBS, som att det bara är som ett skämt för folk som inte har, när det verkligen är handikappade och superjobbigt.
Jo, men verkligen. Mm. Och till där det handlar om att man får ont i magen en gång i veckan när man har käkat en stor portion.
Men är det inte så också att när man har IBS då, att man också har svårt att sova, man kan ha väldigt ont på natten, har jag hört, så här, ryggen och så, eller?
Ja, ryggen vet jag inte så, men det är klart att du kan ha smärtor i de riktigt grava fallen på natten. Däremot så, om vi tänker så här, om någon kommer in och beskriver att de har buksmärtor och förändrad avföringsfrekvens, apropå det här att, för då måste ju vi läkare i alla fall tänka i andra banor kring, kan det här vara någonting farligt och någonting vi behöver ta hand om. Och där är ju ett av symptomen där vi ska höja till, det är om man har nattliga problem, alltså med diarréer på natten. Mm. För i och med att IBS ofta är kopplat till vår hjärna, så brukar det bli så mycket lugnare när hjärnan sover.
Mm.
Ja, medan om vi tar de inflammatoriska tarmsjukdomarna, där de stora spelarna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit, de tar ju inte paus på natten.
Mm.
Så det är faktiskt en väldigt viktig fråga att ställa. Hur är det på nätterna? Och de flesta med IBS svarar då, nej, men då är det lugnt.
Mm.
Det här börjar liksom en halvtimme efter att jag vaknar.
Ja.
Och det talar ju mycket för att det är kopplat till hjärnan. Mm. Jag brukar säga att hjärnan och tarmarna är liksom bästa vänner, men de kan också ingå i ett sånt otroligt destruktivt förhållande med varandra. Och verkligen racka ner varandra, just baserat på att vi blir oroliga för att magen beter sig, och då sätter oron och tankarna igång ännu mer oro. Mm. Liksom så. Och vi har ju liksom ett eget nervsystem i magen och tarmarna. Visste ni det?
Nej.
Ett liksom helt eget som kallas för det enteriska nervsystemet. Och det innehåller lika många nervceller, i storleksordningen lika många nervceller som en katts hjärna.
Oj.
Så att, okay, det är så himla svår
liknelse. Mm. Ja, men jag brukar tänka så här, att katter kan ju vara riktigt luriga och leva sitt eget liv. Och att vi liksom har så många nervceller i liksom vårt tarmsystem.
Ja, det är
så att det är inte konstigt, och som sen hela tiden påverkas av vårt centrala nervsystem och det vi skickar ut från hjärnan i framförallt stress.
Mm-hmm.
Ja.
Så att magen skickar ut lika som en katts hjärna, skickar vi magen ut som hjärnan skickar ut, fast i ett större okej, glöm det.
Det var som att det där blev som att jag, det där blev någon loop i mitt huvud.
Nej, det blev någon loop i mitt huvud också.
Ja, liksom, det blev hur stort universum.
Nej.
Så att jag,
nej, men det jag vill ha sagt gällande katter och hjärnor, det är att det är ett komplext organ. Det är inte bara ett rör. Förr i tiden trodde man, inte alls, jag tror på 70-talet, 80-talet, då fanns det inga specialister på magtarm. För man tänkte att magen och tarmen, det var bara ett ihåligt rör.
Aha.
Där det kom ner mat och blev bajs. Och så är det ju absolut inte nu.
Nej.
Stor del av immunförsvaret och det är ett komplext organ som vi också behöver duktiga specialister till och mycket forskning.
Mm.
Men gällande till exempel, vi har ju en reflex som oftast, liksom hos de flesta som kommer med besvär då, som man kan tänkas vara IBS. Och det är det här att när jag har ätit så får jag svullen mage. Det börjar bubbla och dra och göra ont. Och sen behöver jag springa på toaletten. Och jag vet inte vad jag ska göra varje gång jag äter. Då brukar jag tänka på den gastrokoliska reflexen.
Mm-hmm.
Har ni hört talas om den?
Nej.
Nej, men det är rätt smart. Magsäcken, det är ju där efter matstrupen som maten hamnar. Där vi har mycket saltsyra och sånt. När den töjs ut, då finns det såna sträckreceptorer i den. Alltså som reagerar när den sträcks ut som en ballong. Då går det signaler förbi tunntarmen till kolon, alltså vår tjocktarm.
Mm-hmm.
Och i tjocktarmen tas ju inte så mycket näring upp, utan det är tunntarmen. Utan i tjocktarmen så processas resterna, det tas upp lite mer vätska och det blir bajs. Och den här signalen från magsäcken är ju Typ som att så här, hej, tjocktarmen, källaren, vi måste städa ur och göra plats, för nu kommer det ny mat.
Aha.
Vi måste liksom, ja, vi måste göra bajs och tömma bajset. Mm. Och det låter ju rätt rimligt.
Mm.
Problemet är, dels om man äter väldigt snabbt och dricker kolsyra till, då töjs ju liksom magsäcken ut extra snabbt. Så då blir den här signalen till tjocktarmen, kom igen, alltså lite panik. Att så här, det kommer jättemycket mat. Det har kommit 2 Subway footers på typ en halv minut. Vi har ingen aning om vad som kommer näst. Så gör plats. Och det tjocktarmen gör då, det är att den börjar bete sig och börjar processa. Och det är ofta det vi känner. Och det bildas gaser och liksom så. För det blir liksom en överaktivitet i tjocktarmen. För att vi äter så snabbt. Och vad händer om vi är stressade? Jo, är vi stressade, oavsett vilken typ av stress, så vrids de här signalerna upp. Alltså då kommer det signaler som gör att den här gastrokoliska reflexen blir liksom ännu starkare.
Men den kan man klassiska, man blir rädd och då blir man skitnödig. För att det blir en stress...
Ja, men precis. Det så skulle det kunna vara. Fast utan utfyllnad av magsäckarna.
Ja, exakt. Att det är stresspåslag.
Ja, eller så att man ska uppträda eller gå på första dejten med någon, då blir man ju bajsnödig.
Ja. Nej, men så allting sitter ihop. Så att, ja...
Jag tänkte bara stoppa dig lite.
Ja.
För att nu jag försökte göra det för att vi ska pausa lite.
Ja, ja,
för att
ja.
Vi ska komma tillbaka till IBS.
Ja.
Men innan vi gör det så har jag en kollega som har en fråga om något helt annat.
Mm.
För jag har nämligen fått in vår första kändisfråga.
Vad roligt. Vad roligt.
Så att jag kommer säga så här till vår kära klippare. Jingel. Okej, utan att avslöja någonting mer och bara för att pausa oss själva lite i IBS:en så har jag en fråga från, han är inte nämnvärt kanske den mest hypokondriska komikern i Sverige, men utan tvekan den mest ängsliga. Han får presentera sig själv.
Hej, Anders Ankan Johansson heter jag. Har 2 frågor då som båda rör huvudvärk. Det första är, om jag tar nu en huvudvärkstablett för jag har ont i huvudet, då är det viss reklam som hävdar att då söker huvudvärkstabletten upp bara där det gör ont och så tar den bara bort där det gör ont. Det tror inte jag på. Min chansning är att den på något sätt behandlar allt som gör ont i kroppen. Och om jag då tänker mig att jag går in typ i en stol då när jag har behandlat mitt huvudvärk, min huvudvärk, gör det då mindre ont även att gå in i stolen för att jag har gjort mig av med huvudvärk? Fattar ni den? Det är fråga 1. Fråga 2 här. Jag har hört att huvudet kan inte ha ont. Alltså man har inga smärtreceptorer i hjärnan. Och då har jag läst någonstans, och det här vill jag ha vidimerat eller förklarat, att då har man istället ont i nacken. Och sen så berättar nacken för huvudet och så tar huvudet på något sätt den smärtan och flyttar upp till huvudet. Så det känns som om jag har ont i huvudet. Stämmer detta? Ja, det var 2 frågor om huvudvärk. Ha det fint. Hej då!
Alltså,
han är världens gulligaste.
Men vad härligt.
Ja, tack Anders Ankan Johansson för...
Tack.
Jag ska förtydliga. Fråga 1. Om man tar en huvudvärkstablett för att man har ont i huvudet, tror inte Ankan att det bara tar huvudet utan hela kroppen? Så man går in i en stol då, kommer... Den smärtan lindras av värktabletten han tog för huvudet.
Ja, alltså... Ja, det är inte så att man blir helt bedövad. Skulle man liksom tandläkarbedöva hela kroppen, vilket inte skulle vara så bra, då skulle vi ju bli... Ja, då skulle vi inte känna om vi går in i en stol.
Nej.
Men jag tror att går vi in i en stol och har tagit en huvudvärkstablett så gör det nog lika ont liksom första träffen. Men det här molande efteråt kanske blir liksom taget av huvudvärkstablettens effekt.
Ja, för huvudvärkstabletten tar ju inte bara huvudet.
Nej.
Då får man ju ta en sån salva, till exempel om man har ont på ett visst, som bara behandlar ytan man tar salvan på, som finns av olika märken.
Ja, men precis. Mm. Exakt. Så att en huvudvärkstablett är ju en analgetisk tablett, alltså det vill säga en smärtlindrande tablett snarare, och inte specifikt för huvudvärk.
Nej. Så där, du kommer antagligen få lite mindre
ont
efteråt, men själva smällen är densamma.
Precis.
Okej, tydligt svar. Fråga nummer 2, om huvudvärk. Vi har ändå varit inne på huvudvärk och spänningshuvudvärk och sånt mycket. Så jag tycker jag är en intressant fråga. För att det är ofta Jesper säger, du har inte ont där, utan du har ont i någonting som sitter nära. Till exempel om jag har ont, tror att jag har ont i levern. Det är inte levern du har ont i, Nisse. Du har ont.
Ja, men i ryggen och revbenen, ja, och sådana saker, mm, som man förlägger. Det stämmer ju att i själva hjärnan och hjärnvävnaden så har vi inga smärt. Vi kan inte känna smärta. Vi har inget som producerar smärta då. Utan däremot i hjärnhinnorna och i blodkärlen. Och även i liksom skalpmuskulatur och saker som ligger kring, mm, och liksom invävt i hjärnan, så har vi smärtreceptorer,
okay,
som då ger huvudvärk. Så att, men helt rätt att mycket av huvudvärken kommer från nacke. Framförallt spänningshuvudvärk då, såklart. Men vi har saker i skallen som kan ge smärta.
Ja, absolut. Men annars skulle det inte liksom ett symptom på det, till exempel, ja, jag behöver säga orden, hjärntumör, vara att du får ont i huvudet.
Nej, och det är ofta för att det blir en svullnad,
ja,
i hjärnan och lite utrymme. Precis.
Exakt, eftersom att vi har ett kranium.
Ja, exakt.
Så att det är halvrätt där, ja, på frågan. Och så fick du ändå ett svar.
Ja.
Ankan. Mm. Eller två svar fick du.
Ja.
Så,
tack så jättemycket
tack
för frågan.
Världens bästa Ankan.
Ja.
Tack.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vilket härligt nytt moment.
Alltså, jag älskar verkligen. Det.
Och nu är vi tillbaka med
IBS.
IBS.
Ja, men IBS-en, ja.
Ja.
Den jäveln.
Säg, vad heter den nu? Irritable
bum, bla bla bla.
Bum sickness.
Bowel.
Irritable. Bowel syndrome. Ja. Jag känner mig så rädd att uttala
för det. Det är väldigt
irritable.
Svårt.
Ja. Ja. Irritable bowel syndrome.
Irritabelt bålsyndrom.
Ja. Eller, vad sa du? Irritabelt
bålsyndrom.
Ja, eller bowel är mer inälver, va?
Ja, jag trodde det var bålen.
Ja. Ja. Ja, nej.
Men jag tycker att det är
men det skulle också. Ja. Eller bara en mage som beter sig och bullrar och så.
Mm.
Nej, men så att oftast när folk kommer så... det är klart, jag måste hålla koll på... Jag frågar ju liksom, finns det några varningsalarmsymptom när någon kommer med de här sätten? Alltså mitt arbete börjar ju att titta på någon som kommer. Är någon riktigt sjuk så ser man ju oftast det i någons allmäntillstånd. Men då frågar jag efter, dels är det blod eller slämmiga... alltså blod eller slem i avföringen? Det är ju något som IBS inte ska ge. Utan då är det mer inflammation eller något annat. Ofrivillig viktnedgång. Oftast dåligt.
Inte IBS.
Nej, men precis. Inte IBS, det ska inte finnas där. Allmän sådär sjukdomskänsla när man har ont. Alltså, och det kan vara svårt, för har man ont och är orolig så känner man sig ofta sjuk. Men liksom att man känner sig lite febrig och sjuklig under en tid är också ett sånt symptom som vi... Då ska vi absolut inte tänka IBS direkt. Nej.
Mm.
Sen finns det ju saker som kan göra att avföringen blir hård eller lös. Och det är ju till exempel om vi har en rubbning i sköldkörteln.
Mm.
Och så. Man kan alltid bjuda på ett glutentest. Alltså titta på transglutaminaser, antikroppar. Och se, tycker jag, någon gång man ska göra. När någon har långvariga besvär med magen. Kostar inte så mycket, är väldigt lätt att ta och man får ett bra svar. Mm. Laktos är ju såklart någonting man kan vara intolerant mot. Där brukar vi inte testa, utan då om man tror att det skulle kunna vara laktosutlöst så ber man patienten att hålla upp med laktos i 2 veckor. Och sen provocerar du med laktos och ser, om, och ser man hur det går. Mm. Tester är sällan nödvändigt.
Alltså när du sa ordet laktos var det som att det hände något i min kropp.
Började en kurra?
Ja, men det var som att jag hade kunnat skita på mig om jag var 10 år äldre.
Ja, men visst.
Hade varit 62, då hade jag skitit på mig.
Ja. Ska jag...
Av ordet laktos, det triggade min...
Nästa gång, om jag ser dig när du uppträder, ska jag skrika laktos!
Do it.
Ja. Bara se ett brunt spår efter.
Ja. Ja. Tack för mig.
Tack. Nej, det kommer jag aldrig göra. Jag kommer vara på din sida. Nej, men så är det ju med det. Det handlar ju om att fråga efter symptom. Men oftast så kan man landa i att det har att göra med stress och att man använder kroppen fel. För det är ju så att det gör vi ju ganska mycket utan att tänka på det idag. Vi äter vid lunch själva mellan 2 budgetmöten. Kanske vi trycker ett Big Mac & Company på 2 minuter.
Ja.
Vad händer med den här gastrokoliska reflexen då?
Mm. Kaos.
Det är kaos, det börjar bullra, du behöver gå och bajsa. Men det blir ett jädra humör i magen.
Ja, och jag tänker också på det här när man äter medan man går någonstans. Det kan ju inte vara bra.
Det är förbjudet i Japan, va?
Jag vet inte, men...
Nej, jag såg det på något tv-program, att man får inte gå och äta.
Jag tycker fan det är dunderbra.
Men det kan inte vara lagfört.
Det var typ du fick... Nej, vet du vad? Det var bara socialt sjukt opassande. Ja. Så att du fick blickar och liksom... Det blev ditt straff. Det var inte lagstadgat. Okay. Men ändå,
finns något att tänka på?
Ja, det finns en anledning till det. Det är, japanerna säger väl också, du ska aldrig oroa dig.
De lever också längst, väl?
Ja, de gör det, va?
Ja.
Men också, du ska aldrig oroa dig på tom mage.
Nej.
Du ska inte ta ett viktigt beslut hungrig. För då fattar du fel beslut.
Ja, men oftast, alltså det är sällan att man fungerar speciellt asbra om man är superhungrig.
Men alltså, det här är ständigt återkommande med IBSen, att man inte ska, för jag äter ju något fruktansvärt snabbt.
Mm.
Det sitter kvar från kock.
Ja, så jag blir ju lite stressad.
Jag vet, jag måste ju börja. Alltså jag tuggar ju knappt klart.
Men har du problem med ont i magen?
Ja.
Ja.
Och att, men det smittar ju av sig också på omgivningen.
Jag vet, jag måste nu, under vår vita period också, bara tänka på såna här små saker.
Många ska tänka på det, tror jag.
Men då ska du få en hemläxa, faktiskt.
Hemläxor kommer jag vilja ha, jag tror många vill ha det, på många av ämnena vi har. Det är väldigt härligt.
Ja, men det här kan man faktiskt prova själv. Om man inte har de här symptomen som jag precis har pratat om, som alarmsymptom och så, och att man mår hyggligt annars. Då kan man faktiskt göra så här att i 2 veckor. Mm. För hemläxor, det är viktigt att man inte ger dem för resten av livet, för då blir det jättejobbigt för den som ska göra det. För oftast är hemläxorna lite tråkiga. Alltså, det kräver lite så.
Det är som rehabträning.
Ja, men rehabträning. Utan 2 veckor. 2 veckor.
Ja.
Du får inte äta på under en kvart.
Mm.
Så under de 2 veckorna ska du ställa en timer.
Mm.
Och då tänker man en kvart, ja, men det är ju ganska, det är inte så långsamt. Jo, för de flesta är det, ja.
Men jag vet dock hur Nisse kommer göra då. Han kommer äta skitsnabbt i 1 minut, sen bara vänta.
Ah, men det där har jag förekommit, så att, alltså, då brukar jag säga, och du får inte göra så att du liksom äter jättesnabbt och sen har en sista tuggan kvar.
Nej, men så kommer jag
absolut inte. Så
gör det faktiskt, ju lite nu.
Utan sprid ut tuggorna. Tugga ordentligt.
Tugga många gånger.
Ah, 20 jag, gånger eller vad man
för
säger.
Mig är det så här, tugg, svälj.
Ja, samma här. Fast, alltså, så här.
Jag njuter ju mer av mat så.
Jag äter jättesnabbt. Jag äter ofta själv hemma. Då blir det att man slänger i sig någonting. Luncher och så. Hade jag haft ont i magen, då vet jag exakt vad jag hade behövt göra. Och det är att ägna mig åt den här hemläxan. En kvart, ställ en timer. Se till att portionera ut de här tuggorna under hela kvarten. Drick inte mellan tuggorna.
Nej,
oavsett
aldrig
vad du dricker.
Men när dricker man då? Under tuggorna?
Efter när du har ätit upp. För att varvar du tuggor med att dricka, så sväljer du ofta ner ganska mycket luft. Och den luften töjer ut, vilket gör att den här gastrokoliska reflexen blir liksom större.
Var det därför man inte fick dricka vatten till maten på ett fritids där mina vänner gick? De fick inte
IBS fritids.
De fick inte dricka till maten, de fick dricka efter mat.
Ja, men det,
ja, men får jag också komma in att jag tycker att det är väldigt intressant det här när man äter måltiden, att man faktiskt, nu kan det här låta jävligt skumt, men tar lite tid och visar lite också tacksamhet till det du äter som typ kommer från våran planet.
Ja.
Det tycker jag är skitbra.
Och så här, eftersom att jag står i grytorna halva vakna tiden i vårat hem, känns det. Nej, men i Sverige, jag lagar ju mycket mat. Då borde jag väl också visa mig själv lite tacksamhet som har stått där.
Ja, exakt.
Klart. Men jag förstår, alltså just kockyrket, där förstår jag att där äter man snabbt.
Nej, men nej, man stod ju upp och åt, alltså det var ju stress. Så det är därifrån det kommer. Och det har liksom satt sig verkligen.
Ja.
Mm.
Det är liksom en middag på 20, då jag äter i normalt tempo. Ja. Eller mer normalt tempo.
Vi ska helt enkelt äta lite mer italienskt.
Ja.
Alltså så. Och njuta. Sen kan det vara svårt att motivera någon att liksom njuta av en cheeseburgermeny en sketen tisdag. Alltså mellan två möten. Men se till att det i alla fall tar en kvart minst under de här två veckorna.
Mm.
Drick inte emellan där för då sväljer man i luft. Och sen också att man undviker kolsyrade drycker. För de kan också skapa lite spänningar i magsäcken som driver på den här gastrokoliska.
Så ska jag också under de här två veckorna hoppa över kolsyrade drycker?
Ja.
Som vatten?
Ja.
Nice.
Alltså,
i två veckor. Ja. Ja. Sen brukar jag alltid säga så här, för att det är inget som är farligt. Om du får ont i magen är inte farligt, men då har du i alla fall kontroll själv. För det är en jättestor skillnad att ens mage kommer att bete sig och överraska den. Än att man vet att nu slänger jag i mig den här portionen för jag har bråttom. Och jag vet att jag förmodligen kommer få ont i magen. Det är en jättestor skillnad att vara medveten om det.
Mm.
Och väldigt kurerande. Så. Ja, hemläxa. Ja. Och till alla er där ute så kan ni bara köra den här hemläxan.
Haka på Hallbergs hemläxa.
Ja, ja. Mm. Och det är väldigt ofta som en patient har gått runt med de här besvären ganska länge. Man har gått till en läkare, fått höra att det här är absolut inget farligt, gå hem. I och med att vi inte har så mycket att komma med. Det finns inte så mycket mediciner utöver symptomlindring. Men att många patienter kommer med liksom en lista på födoämnen som de har uteslutit. Så att de befinner sig liksom i sin egen djungel och sitt eget helvete där de inte vet längre. Så här, jag kan äta blåa bär men jag kan inte äta röda bär. Alltså, jag anar inte vilka listor jag har fått höra.
Mm.
Vilket i sin tur leder till en stress inför varje måltid.
Ja.
Att så här, kommer jag kunna äta, det ligger ett blått bär där, hur kommer det funka? Så där brukar jag faktiskt säga att ät allt. Det är väldigt sällan, det är väldigt sällan beroende på vad folk äter. Om man inte har en glutenintolerans till exempel. Utan det är mer hur man äter.
Fan, hur vi använder intressant. Våra kroppar. Ja. Nej, men det där låter ju sunt tycker jag.
Ja, så tillbaka med födoämnena. Om du inte har liksom en konstaterad glutenintolerans.
Eller laktos. Såklart.
Eller laktos. Mm. Men att man tar bort den liksom djungeln för folk. För att det är extremt stressande. Och så.
Men hur känner vi? Är det någonting mer du vill tillägga? Eller ska vi sätta en punkt där?
Nej, men det är mer att sök hjälp. Behandlingsmässigt så finns det symptomlindring. Har man mycket gaser så kan man köpa receptfria läkemedel mot gaser, helt enkelt.
Mm.
Ibland så kan det faktiskt vara värt, det finns IBS-psykologer.
Mm.
Apropå det här med nödbajsa och liksom de här beteendegrejerna. Mm. Någonstans så kan det vara bra att göra en tarmundersökning, koloskopi, om det skulle behövas. Men då pratar vi om de här liksom mer uttalade fallen. Och sen finns det lite läkemedel att tillgå. Men det finns liksom inget så här IBS-läkemedel som tar bort det. Utan,
ät långsammare.
Ja.
Ät rätt.
Ja, och take a chill pill.
Ja. Vad härligt.
Mm.
Lite mer så. Ja.
Intressant.
Ja, jätteintressant. Det här fick ju min mage att tänka till. Ja. Att jag, den är okej.
Ja,
den ska bli bättre.
Vi kommer nog återkomma till det här ämnet. Så att, det vi inte har sagt idag sägs någon annan gång. Helt
absolut.
Ja.
Och innan vi går in på, ja, ni vet vad, era frågor, så har vi ju också en till premiär för dagen. Det är dags för det omåttligt populära nya inslaget.
Helt ärligt.
Helt ärligt med, ja, Emelie Uggla.
Mm. Okej. Helt ärligt, Jesper.
Ja.
När jag går till läkaren, då brukar jag alltid klä upp mig.
Mm.
Se till att jag är extra fräsch, kanske till och med finare skor.
Ja.
För att jag tänker att om jag ser liksom fräsch ut, då kommer jag få ett bättre bemötande. Alltså du kommer tänka så här, ja, det här hon har bra hygien, henne vill jag lyssna på. Så här, är det så helt ärligt nu, scannar du av dina patienter och få lite förutfattade meningar liksom?
Ja, men det gör jag nog undermedvetet. Det gör vi nog alla, att man kan få förutfattade meningar. Men där är, ser jag det som... Det är ett evigt arbete, framförallt som läkare, där man verkligen inte får bli allt för färgad av sånt. Att det får jag liksom tänka bort.
Mm.
Men så att, helt ärligt, nej, du får inte bättre bemötande av mig för att du sköter din hygien. Däremot kanske jag får en bättre arbetsdag.
Ja, ja, okej. Jo, men det är sant. Det kan jag verkligen förstå. Och sen tänker jag också på det här då, att typ, om jag kommer in till dig och känner att så här, jag är väldigt, jag tror att jag har gått in i väggen. Ja. Alltså jag kommer in till dig och känner att jag orkar ingenting. Nej. Men jag kommer ändå nyduschad, kanske med deo och fina kläder.
Mm.
Kommer du tänka då så här, nja, hon har nog inte gått in riktigt i väggen?
Kanske inte beroende på hur mycket du har duschat och vad du har för kläder på dig. Däremot så kan det ju vara så, om du sitter och pratar med mig som du gör nu, då kan jag ändå landa i att men helt slutat funka hjärnan har den ju inte gjort.
Nej.
Alltså så.
Skönt.
Mer än att jag tittar på dina kläder.
Mm.
Och så.
Mm. Okej, så det är inte så stor. Du skulle ändå ta mig på allvar liksom, om jag kom lite uppsnofsad men kände att...
Jag skulle ta dig på allvar oavsett.
Okej, okay. Ja. Tack. Det var det.
Ja.
Tack. Ja, vi har alltså pratat om IBS idag och vi har haft två nya inslag, helt ärligt, med Emil Uggla och kändisfrågan av Anders Ankan Johansson.
Mm.
Men vad är ett är jag sjuk utan era frågor?
Nej, ingenting.
Nej.
Så vi kommer göra som vi alltid gör. Vi kommer ta lite lyssnarfrågor.
Är jag sjuk?
Och som jag alltid säger, varsågod Emelie Uggla. Du är först ut och läser.
Tack. Ja, men då tänkte jag börja med någonting som jag tycker är väldigt, väldigt spännande.
Mm.
En röstfråga.
Ah.
Hej och tack för en fantastisk podd. Lyssna med skräckblandad förtjusning. Tänkte att skriva ett tag nu, men har så mycket tankar och funderingar så ni hade behövt ägna ett helt avsnitt åt mig. Precis nyfyllda 30 somrar och lever med gadd och hälsoångest sedan ungefär 1,5 år sedan. Till saken hör också att jag är legitimerad sjuksköterska. Ingen i min närhet riktigt som förstår hur jag kan må som jag mår på grund av min yrkesroll. Men i alla fall, till min fråga. Om man är en orolig själ trots psykologhjälp och medicinsk behandling, kommer jag någonsin kunna bli mig själv igen? Kommer jag behöva byta jobb och släppa min roll som sjuksköterska? Jag är rädd för allt i princip, förutom er. Tack för att ni både lugnar och utsätter mig för skrämmande tankar att jobba med. Gillar er alla tre. Fortsätt med det ni gör. Ni är helt fantastiska, och så även Agnes. Hade gärna suttit där med er och fått ta upp ännu mer frågor och funderingar. Känns inte som det är så många som pratar om gadd eller hälsoångest. Hoppas min fråga kan hjälpa någon annan. Tack snälla. Kram, Emmy.
Emmy!
Jag börjar typ gråta.
Ja. Hej Emmy, och tack för att du är sjuksköterska.
Ja.
Och tack för frågan.
Ja.
Jag blev jätteberörd. Jag
med.
Ja, GAD, alltså generaliserad ångestsyndrom och panikångest.
Mm.
Ja, går ju lite hand i hand där. Det är ju svåra saker att behandla till liksom hel friskhet, om man säger så. Jag tror alltid att någon med GAD som har fått bra behandling och känner sig liksom kommit upp, alltid har kvar en ängslighetsådra någonstans.
Mm.
Emmy hade ju dels både farmakologiskt, alltså med läkemedel, men också med terapi. Hon hade fått de behandlingarna och känner att det inte riktigt har funkat. Och där, och frågar, kommer jag någonsin kunna bli mig själv igen? Och då hävdade jag väl lite kanske att det behövs mer behandling. Kanske mer terapi. Vem bestämmer att man är färdigbehandlad? Mm. Är det för att man har gått de 10 gångerna man kan få via vårdcentralen? Det är inget som säger att alla blir bra på det.
Nej, exakt. Jag är ett jättebra exempel på att man kan bli... Sen måste säga, jag gick hos en terapeut en gång. Så hon sa inte många rätt, men hon sa en sak. Du kan aldrig jämföra med Nisse det var för ett år sedan, för det är en annan Nisse.
Ja.
Du är en ny Nisse varje dag du vaknar.
Mm, det är sant.
Om man jämför bakåt hela tiden, då målar man ju också upp en bild av... Det är en utopi.
Ja.
Så, utan du är ju den du är nu.
Ja.
Och du är ju dig själv, även fast
jo, men så är det ju verkligen. Men sen är det ju också det som jag har ju verkligen förlikat mig med, att jag aldrig kommer bli densamma igen som jag var innan jag blev sjuk.
Mm.
I det här. Vilket känns väldigt tråkigt.
Mm.
Men när du säger att så här, ja, men du, man kanske ska gå med terapi.
Ja, man, ja, men jag tycker det. Alltså så här, det är inte helt ovanligt att jag träffar på patienter som kanske har en ångestsjukdom i botten, och så börjar man liksom, alltså är de där för någon receptförnyelse, så börjar man ändå fråga, för jag vill ju alltid se om man kan göra någonting bättre för en patient.
Mm.
Och då är det ganska vanligt, nej men jag har redan gått i terapi, jag har gjort den behandlingen och jag har provat läkemedel, det är kört. Mm. Men det är det ju aldrig. Sen är det ju, frågan är så här, vad är målet? Att bli helt ångestbefriad, det är nog svårt, men jag tror att allt går att göra bättre.
Mm.
Och bara för att en behandlingsserie med terapisamtal är slut enligt liksom administrationens regler, att den ska vara 10 gånger eller vad det nu ska vara, så kanske man behöver gå en till eller träffa en annan psykolog eller läsa en bra bok på ämnet. Alltså, och så. Och även kring det farmakologiska, alltså läkemedelsbehandlingen som då kan behövas ibland, att då får man kanske prova ett annat preparat och kanske prova en annan dos och sådana saker. Men det jag tycker även, alltså allt ska följas upp efter en behandlingsserie eller efter en insatt läkemedelsbehandling, då ska det följas upp av den läkare eller psykolog, alltså så. Mm. Och funkar det inte, ja, men då får man prova något annat.
Mm.
Det tycker jag, och det missas ofta.
Mm.
Och sen kanske en patient inte vill vara mer till besvär och sådana saker. Mm. Men jag tycker, trivs du med yrket och du har ändå valt sjuksköterska och den settingen att vara i, då tror inte jag alls att det är kört. Men nej, att du behöver lite mer hjälp och en annan hjälp kanske. Och så.
Verkligen, för man vill inte, om man har ett intresse och man har någonting man tycker om, så är det ju någonstans där man ska vara liksom.
Ja.
Och jag gick ju en PTSD-behandling för 7 år sedan.
Ja.
Och tänkte så här, men jag har ju gjort den.
Ja.
Och visst, jag blev bättre, men inte 100% bra.
Nej.
Men nu ska jag faktiskt få göra en till.
Ja.
Ja.
Nej, men du ser.
Jag kom på det nu.
Ja.
Va?
Ja.
Va, grattis.
Ja.
Ja. Tack.
Nej, men vadå? Det här visste inte jag om. Vi lever ihop.
Ja.
Ja, men vad är det? Jag gick i KBT och sen kom jag tillbaks och gick in med en helt annan inställning.
Mm.
Och det var den gången det liksom...
Du hade växt, eller liksom mognat, och det
vågade något annat.
Och sen kanske, jag gick till psykolog ganska mycket när jag var barn och ungdom och sånt där. Och liksom inget hjälpte.
Nej.
Liksom inget hjälpte.
Mm.
Och jag gick, ja men under läkarprogrammet gick jag till någon psykolog också, och det hjälpte inte alls, utan det enda, jag satt bara och kunde så här häva ur mig hur dåligt jag mådde och liksom så, och hon lyssnade och sen var det klart. Men sen träffade jag en fantastisk psykolog för några år sedan, som har hjälpt mig med saker som jag aldrig trodde att jag någonsin skulle bli kvitt.
Nej,
där min ångest, alltså jag brukar säga att 85% av min grundångest försvann tack vare henne.
Mm.
Så att, så att alla ska ju vara bra, men just när det gäller psykologer så handlar det om personkemi också.
Det är sweet and partner.
Ja, ja, men lite så.
Måste
så
att, rätt.
Mm.
Ge aldrig upp, Emmy. Och sen gällande yrket, att trivs du där och vill vara där, så var där och så löser vi resten.
Mm.
Yes.
Mm.
Här kommer en fråga som jag läser.
Mm.
Hej, innan lovorden kommer önskar jag vara anonym då detta gäller min partner.
Mm.
Ni är grymma, bla bla bla, övriga lovord. Nu till frågan. Min partner har i 5 år haft springmask. I samband med infektionstillfället besökte hen vårdcentralen flera gånger och har fått genom åren träffa flera läkare. Hen har genom åren fått både Vanquin.
Ja.
Kan det heta så?
Ja, Vanquin.
Vanquin.
Ja, Vanquin. Ja.
Och Vermox, vilket hjälpt för stunden eller högst 3 månader.
Mm.
Hen håller god hygien och har följt de anvisningar som ska följas. När maskarna kommer periodiskt ut så kommer det i stora sjok. Hen har ont i magen, känner sig uppsvälld och har en känsla att ändtarmen ska tryckas ut och kan bli illamående. Hen känner att hen inte vill till vården då hen inte blivit tagen på allvar och aldrig fått komma till specialist. Med tanke på att hen fått flera behandlingar, tänker jag på om det blivit en resistens. Det kan vara värt att nämna att vare sig tidiga partners eller jag blivit smittade. Vad kan vi göra? Tusen tack för en bra podd med 2D.
Alltså fy fan stackaren.
Ja.
Vidrigt.
Jag blir sur.
Hur kan man inte få komma till specialist?
Nej, men specialister kan nog inte göra så mycket, men däremot ska man alltid tas på allvar.
Ja.
Så. Punkt. Mm. Och det är klart att det här är jättejobbigt.
Gud, ja.
Och så. Jag menar, springmask är ju väldigt vanligt, och framförallt om man har småbarn, ja, som går på förskola och sånt där, det smittar. Och det får man väl lite räkna med i livet, och framförallt om man ska få barn då.
Ja.
Men det här låter ju jättejobbigt. De här medicinerna vi har, värme också och vankin, det är ju oftast det liksom farmakologiska vi kan göra. Men sen så är det ju det här med hur man kan återinfektera sig själv. Det vill säga, nu låter det som att den här sambon i högsta grad har tänkt på handhygien och hålla naglarna korta och sådana saker. Men svårt. Och säga, jag har läst någonstans att man ibland kan, alltså, dels rödbetsjuice ska springmaskarna inte gilla.
Det har också hört.
Ja, så man kan titta på lite sådana dietära faktorer. Även, jag tror, socker i maten kan också springmaskarna frodas av.
Okej.
Okay. Så lite sådana saker. Men sen finns ingen superbehandling som vi sitter på.
Men kan man bli, vad heter det, resistent?
Om maskarna kan, alltså vi blir inte resistenta, utan då är det snarare maskarna som blir. Eller liksom själva mikroorganismen då.
Mm.
Samma sak med bakterier och så. Vi ska se. Nu får jag läsa på lite om resistens. Jag hittar inte, men jag har suttit och sökt lite här.
Ja.
För just springmask som beter sig så här illa stöter jag inte på så ofta. Mm. Hittar inte jättemycket gällande resistensen bland springmaskarna. Men däremot så tycker jag att det här behöver man ju dels liksom följa upp ordentligt hos en läkare. Tycker jag.
Mm.
Även, alltså, skulle den här patienten komma till mig, så skulle jag inte säga jag vet ingenting, gå härifrån. Utan att man liksom jobbar tillsammans. Attackerar det här från flera olika håll, samtidigt som det här med hygienen hemma, att man städar, byter sängkläder, underkläder, allt där de här äggen kan hamna, så att man inte får i sig dem. Samma sak med husdjur.
Just det.
Kan få springmaskägg på sig, de blir inte smittade, men däremot kan vi bli återsmittade. Så att man liksom får sanera och göra
ordentligt. Det är lite som skabbsanering.
Ja.
Liksom.
Men ska kanske inte partnern då äta rödbetor också?
Jo, men för säkerhets skull. För det kan ju vara så att man har en asymptomatisk infektion.
Mm.
Som sängdelare och partner, helt enkelt. Så att det krävs att jag passar mig lite för att säga att så här, var noggrannare med hygienen. För jag liksom tar för givet att
ja,
det har man gjort.
Mm.
Men att man får liksom ta ett tag ordentligt, och gärna med någon av mina kollegor som i det här, tycker jag faktiskt.
Som kan hänga kvar
var
tredje vecka och
kika upp. Ja, men lite så.
Mm.
Och man får attackera från flera olika håll, helt enkelt.
Ja, men dunderbra.
Det är blaha svar, men ja, så är det ju ibland.
Tack för frågan och lycka till.
Lycka till.
Vi kommer ta en sista lyssnarfråga för den här veckan. För att det blev ju ändå ganska långa frågor och långa svar. Så Emily, ge oss en sista.
Yes. Okej. Gud vad jag älskar er podd. Har haft mycket hälsoångest, men mår mycket bättre efter terapi. Men något som alltid får mig att trilla dit är knölar. Hur ska man tänka när man hittar en knöl på kroppen? Ska man fokusera på att det är hälsoångest och stå emot, eller ska man oroa sig för cancer och ringa vårdcentralen? Vad tycker du som doktor? Jag har sedan några månader tillbaka en knöl allra längst upp där tandköttet möter läppen, och blir ju såklart skiträdd för någon sorts muncancer. What to do? Med vänlig hälsning, frisk inom citationstecken hypokondriker.
Mm. Ja, det är ju, alltså en knöl är ju en knöl, får vi tänka. Det är inte så att någon med hälsoångest, ja i och för sig, ibland har det ju hänt att på grund av en hälsoångest att man känner igenom kroppen på ett sätt som gör att vi hittar knölar, men som är naturliga. Till exempel i pannan så har vi skallsömmar och sånt som inte, det är liksom, det är inte slätt någonstans på kroppen egentligen. Nej. Om vi verkligen känner efter. Men en knöl är en knöl, och även om man har hälsoångest och det dyker upp en knöl som växer, så är det en knöl, och den knölen ska ju undersökas.
Mm. Men måste man tänka just då att den växer? Eller om man har haft en bara liten knöl som inte växer på tån till exempel?
Om man har en liten knöl som över tid inte växer, eller då kan man nog, då kan man chilla med det.
Mm.
Utan mycket har att göra med, ofta så har vi en storleksgräns på 0,5 cm i så här knölar som ska utredas med finhålspunktion, om det är lite beroende på var knölen sitter.
Mm.
Så ja, det är ju svårt att säga exakt hur man ska tänka med knölar, men alltså en knöl som växer undersöks. En knöl på lilltån som man noterar, ja men kläm på den om en vecka sen, eller mät och se om en vecka, se har den växt eller två veckor och fortsätter att växa och ställer till besvär, sök med den.
Mm.
Men framför allt så ett tips är att inte känna igenom hela kroppen. För det kan väcka mycket oro och mycket. Jag hade en gång en patient som var övertygad om att hon hade en knöl i pannan. Men jag kände ingenting, utan det var liksom hur pannan är uppbyggd.
Mm.
Det var ganska svårt att övertyga, men till slut gick det.
Men i det här fallet har ju en person som har fått en knöl i munnen.
Ja, just det.
Kolla upp.
Jo, men jag tycker det, att är det en knöl som sitter där, jag känner efter själv där tandköttet möter läppen. Och det är ju inte helt oknöligt. Men jag menar, är det en knöl som uppkommit som inte finns på andra sidan, medellinjen då i munnen, så är det väl bra att kanske gå till tandläkaren och kolla upp den.
Jag hade det en gång när jag var liten, men det var ingen fara i alla fall.
Nej.
Och jag har haft det i halsen också, och det var ingen fara.
Nej, men så är det.
Mm.
Ja.
Okay. Better safe than sorry.
Ja, men precis.
Så det är bara att kolla upp.
Ja, jobbigt, men sant.
Mm. Ja. Men sitt inte och undersök er själva hela tiden. För nej, det brukar inte
det måste
vara så
vi
bra.
Sluta med.
Ja, det har jag faktiskt slutat med.
Ja, men bra.
Jag har blivit tvärtom istället.
Ja, perfekt.
Men vi ska göra en biopsi på min röv snart, jag och Jesper. Så att,
ja, det ska vi göra.
Ja, det återkommer. Ja.
Mm.
Hörrni, tack alla som skickar in lyssnarfrågor. Gör det till fraga@arjasjuk.se. Eller så går ni in, följer oss på Instagram och skickar meddelande där. Där kan ni även skicka röstmeddelande som vi har hört idag. Där heter vi Är jag sjuk?
Ja.
Yes. Vi vill ha fler frågor, för att vi kommer också ha specialavsnitt med bara frågor framöver.
Ja, lite titt som tätt.
Så är det. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt ämne.
Det kan ni ge er på.
Och vem vet, kanske en ny kändisfråga. Eller en barnfråga.
Eller en barnfråga. Eller båda. Eller ett känt barn.
Ja, känt barn.
Ett känt barn. Ja. Ställ en fråga.
Jesper Salén för 30 år sedan.
Ja, kanske.
Och tack så hemskt mycket, Emily Uggla. Tack Jesper Salén. Jag heter Nisse Hallberg. Tack alla som lyssnar. Och tack Daniel
alla som lyssnar.
Aldermark på One Touch Edit som är vår eminenta klipp.
Ja.
Mm,
ha en fin vecka nu.
Ja, ha en fin vecka.
Yeah.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.